بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد, vi har nu kommit fram till slutet på denna bok, Ibn al-Qayyims Hadi al-Arwah ila Bilad al-Afrah. Och vi kommer gå igenom några av de kapitlerna som nämns här i slutet. Kapitel 66. Kapitlet om att Allah Azza wa Jal ska tilltala paradisets invånare och att de ska tala med honom och att han ska hälsa på dem. Allah Azza wa Jal säger i Koranen: Inna alladhina yashtaruna bi ahdi Allahi wa imanihim thamanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirah wa la yukallimuhum Allah wa la yanzuru ilayhim yawm al-qiyamah wa la yuzakkihim. Allah nämner i surat Al-Imran ett folk som dolde kunskapen och inte förmedlade kunskapen de hade fått. Och han säger: de som för en ynklig vinst förnekar förbundet med Allah och de eder som de har svurit. Det är de. Ulaika la khalaqa lahum fil akhirah. Det är de som inte har någon del av nästa liv. Wa la yukallimuhum Allah. Och det är de som Allah inte kommer att tilltala. Och inte heller kommer han att kolla på dem. Wa la yuzakkihim. Och han kommer inte att rena dem. Så om det här är straffet för dem som förnekar eller dolde det som Allah sände ner, att Allah inte ska tilltala dem, så är det underförstått att han ska tilltala hans troende tjänare. För annars skulle de vara likadana som dessa människor som straffas. Och då skulle det inte vara någon mening med att nämna att ett av straffen är att Allah inte ska tilltala dem. Om Allah inte ska tilltala någon av människorna på domedag. Och det här kanske ni undrar, varför pratar man ens om det här för? Det är någonting självklart. Men det är inte så självklart. För bland de största sekterna som finns bland muslimerna, som är vilseledda, är det en trosuppfattning att man förnekar att Allah talar. Al-Asha'ira och andra sekter förnekar att Allah talar. Okej? De säger att Allah skapar tal och talar inom sig själv och så vidare. De har massa sådana här filosofiska grejer för sig. Men det korrekta är att Allah Azza wa Jal talar. Han talade till Musa. Han kommer tala till folket i paradiset. Och så vidare. Han talade till Adam och andra profeter. Och Allah Azza wa Jal har berättat att han kommer att hälsa på folket i paradiset. Säga salam till dem. Och det här är på riktigt. Qawlu min Rabbi Rahim. En hälsning från en barmhärtig herre. Och i en hadith att Allah säger salamun alaikum ya ahli jannah. Att Allah hälsar på folket i paradiset. Och att de kommer att se honom. Så i den hadithen finns det ett bevis på att de troende kommer både att se Allah Azza wa Jal och att han kommer att tilltala dem. Och vi nämnde tidigare en hadith från Abu Huraira som handlar om paradisets marknad. Där profeten alaihi salatu wassalam, han sa: och det finns ingen där förutom att Allah kommer att tilltala honom och de kommer att tilltala Allah. Och Allah kommer att säga: du, kommer du ihåg den dagen då si och så skedde? Hadithen. Och vi nämnde också hadithen där profeten sallallahu alaihi wasallam, han sa: det finns ingen människa eller ingen av er förutom att Allah kommer att tilltala honom på domedagen utan någon medlare mellan honom. Och många andra hadither som vi också har nämnt. Och Bukhari säger hans sahih kapitel att Allah tabaraka wa ta'ala ska tala med folket i paradiset. Och han nämnde massor med hadither där. Så en av de största belöningarna i paradiset är att få se Allahs ansikte tabaraka wa ta'ala och att Allah ska tilltala dem. Sen går författaren in i ett väldigt, väldigt långt kapitel som vi faktiskt hoppar över helt och hållet. Och det är Allah al-Musta'an. Ja, ni 60 sidor nästan. Och det är bevis på att paradiset är evigt. Och att elden är evig. Och det är någonting som är självklart. Men han besvarar vissa Ahlul Bidah som säger att paradiset kommer att försvinna. Eller vissa andra Ahlul Bidah säger att folk i paradiset kommer att bli som statyer, kommer stå still, men paradiset kommer finnas kvar. Såna här sjuka åsikter som inte ens, det har inget som helst bevis, utan det är bara filosofi liksom. Så det är ingen nytta av att prata om det. Men i alla fall, det som Ahlul Sunna är helt övertygad om är att paradiset är för evigt och elden är också för evig. Nästa kapitel, kapitlet om den sista personen som går in i paradiset. Och där har vi också nämnt hadither som här repeteras, men det finns vissa olika narreringar på hadithen som vi inte har nämnt. Till exempel hadith som finns i Bukhari och i Muslim från Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, där han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, han sa: jag vet den sista personen som ska tas ut från elden och den sista personen som ska tas in i paradiset. En person som kryper ut från elden och Allah säger till honom: gå och träd in i paradiset. Och när han går in i paradiset så får han för sig att det är fullt och går tillbaka. Och han säger till Allah: ja Rabb, paradiset var fullt. Och då så säger Allah till honom: gå tillbaka och gå in i paradiset. För du kommer att få lika mycket som dunya, hela världen, och 10 gånger därtill. Och då så säger mannen: skojar du med mig? Och det är du som är kungen. Och då så sa de som berättade hadithen att vi såg profeten sallallahu alaihi wasallam skratta så mycket att man kunde se hans hörntänder. Och så brukade han säga att det här är den personen som får den lägsta platsen i paradis. Ja, vad får han? Som 10 stycken? Dunya. 10 stycken dunya. Jorden 10 gånger. Och i andra hadithen som vi nämnde tidigare, som 50 kungadömen, kungariken. Vilket kanske är samma sak som hela dunya. Allah. Sen nämner han lite kapitel om saker som kanske inte riktigt passar in under något annat kapitel. Bland annat, vilket språk kommer man tala i paradiset? Vad tror ni? Arabiska. Det har nämnts i en hadith att folket i paradiset kommer att gå in i paradiset och vara lika långa som Adam, profeten Adam. 60 underarmslängder. Lika vackra som Josef. Lika gamla som Isa. Och att de kommer att tala Mohammeds språk sallallahu alaihi wasallam. Hadithen generellt är autentisk, men just den här meningen att de ska tala Mohammeds språk alaihi wasallam är inte autentisk, utan hadithen är svag. Det finns svagheter i kedjan. Men det har nämnts från vissa av salaf, som till exempel Zuhri, att folket i paradiset kommer att tala arabiska. Han sa: vi har hört att folket i paradiset kommer att tala arabiska. Och om en man från tabi'in säger att vi har hört, eller tabi'in, så är det ändå ganska tungt. Men det är inte ett 100% bevis. Så vi säger Allahu alam, vilket språk man talar i paradiset, det vet vi inte. Nästa kapitel om hur paradiset och helvetet argumenterar. I Bukhari och i Muslim berättas det från Abu Huraira radiyallahu anhu, från profeten alaihissalatu wassalam, att han sa: ihtajjat an-nar wal janna, till paradiset och elden argumenterade, eller hade en diskussion, eller vad man kan säga. Faqalat hadhihi yadkhuluni al-jabbarun wal mutakabbirun. Och då sa elden: i mig, eller in i mig, kommer det bara högmodiga personer. Och paradiset sa, in i mig kommer det bara svaga och fattiga människor. Och då så sa Allah Azza wa Jal till den första, alltså till elden, Anti azabi u'adhibu bika man asha. Du är mitt straff som jag straffar vem jag vill med. Och han sa till paradiset, Anti rahmati arhamu biki man asha. Du är min barmhärtighet som jag förbarmar mig över vem jag vill med. Och ni kommer båda att bli fulla. Och i en annan riwaya på hadithen, att Allah Azza wa Jal sätter sin fot över helvetet och trycker ner folket där i tills det blir helt fullt. Och Allah förtrycker ingen. Och dessa hadithen finns i Bukhari och i Muslim. Ett annat kapitel är att folket i paradiset inte sover. Ja, folket i Jannah sover inte. Det berättas i en hadith från Ibn Mardoya att profeten a.s. han sa An-naumu akhul maut wa ahli al-janna la yanamun. An-naum akhul maut. Sömnen är broder till döden och folket i paradiset sover inte. Den här hadithen nämner Sheikh Albani rahimahullah i hans bok As-Sahiha. Alltså att den är autentisk. An-naum akhul maut wa ahli al-janna la yanamun. Döden är broder, eller sömnen är broder till döden. Och folket i paradiset sover inte. Och det nämns också här, Ibn Uthaymin nämner att varför? För att sömn finns i dunja för att vila ut från ta'ab, alltså trötthet som har varit under dagen. Man ska vila ut för den tröttheten som har varit under dagen. Man har jobbat, man har varit vaken länge, man blir trött. Eller för att förbereda sig och bli pigg för kommande arbete. Och båda de här anledningarna finns inte i paradiset. Du blir aldrig trött och det finns ingenting som du behöver sova för att förbereda dig själv för. Så det finns ingen sömn i paradiset. Det finns ingen natt heller i paradiset. Och Allah har också nämnt i Koranen att sömn är en slags död. Och det kallas för al-mautatu sughra, den lilla döden. وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ. Det är han som under natten sömn tar era liv eller era själar och vet vad ni åstadkommit under dagen. Så Allah tar människornas själar på natten och lämnar tillbaka dem på morgonen. Så det är en liten slags död kan man säga. Ja. Taib, kan man få en högre plats i paradiset när man väl har gått in i paradiset?
Ja, man kan.
Ja, det kan man. Abu Huraira berättar från profeten a.s.w. att han sa Allah höjer en slav, en rättfärdig slav i grader i paradiset. Och då så säger den här personen, Herre, hur har jag fått detta? Och då så svarar Allah, genom att dina barn bad om förlåtelse för dig. Genom att dina barn brukade be om förlåtelse för dig. Göra istighfar för dig. Och den här hadithen finns berättad i Ahmed. Och den är autentisk. Så det är bra att man gör dua för sina föräldrar. Och att man ber om förlåtelse. Säg Allah förlåt mamma, Allah förlåt pappa och farfar och så vidare. En annan viktig punkt är att en förälder kanske går in i paradiset. Men var hamnar hans barn någonstans? Vart hamnar hans barn? Allah säger i surat At-Tur: "Walladhina amanu wattaba'athum dhurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dhurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min shay. Kullu imrin bima kasabat rahin." Vi ska låta deras efterkommande, alltså barnen, som följde dem i tro, förena sig med dem utan att förminska någon av deras förtjänster. Men var och en är ansvarig för sina handlingar. Allah nämner i den här versen att Allah kommer att låta de troendes barn förena sig med dem i paradiset. De som följde dem i tro, alltså första villkoret att de hade iman, alltså de var muslimer. Allah kommer att förena dem med föräldrarna i paradiset. Utan att minska föräldrarnas belöning, det minsta. Och så säger Allah: "Men var och en är ansvarig för sina handlingar." Och här finns en fayda. Allah nämner att de här barnen når de höga nivåerna av deras föräldrar utan att kanske ens ha gjort gärningar som har gjort att de förtjänar dessa nivåer. Så de får dessa nivåer med Allahs dygd, med Allahs ni'ma, eller hur? Så barnen får de här höga nivåerna med Allahs rahma, Allahs karam, generositet. Men sen nämner Allah i slutet på versen: "Men var och en är ansvarig för sina handlingar." Och det här gäller synder. Att Allah inte kommer straffa föräldrarna för barnens synder och synder. Och varje människa står ansvarig för sina egna synder. Okej? Surat At-Tur, vers 21. Och sen nämns det lite ikhtilaf här. Vad är det som menas? Är det vuxna barn eller små barn? Och Ibn Qayyim säger på slutet att det som verkar vara mest korrekt är att det är små barn. För om de skulle vara vuxna, då skulle det betyda att alltså alla muslimer skulle vara på samma nivå i paradiset. För hur många generationer muslimer har inte funnits? Okay? Så vad som menas är små barn. Och något liknande här är också det, till exempel profetens fruar, alaihissalam. De kommer ju vara med honom, eller hur, i paradiset. Fast de inte har gjort lika mycket gärningar. Så det är något liknande, att de också kommer höjas upp till höga nivåer. Han nämnde ett kapitel också om hur Hur al-Ain, kvinnorna i paradiset, ber för att deras män ska komma till dem i paradiset. Och vi nämnde ju tidigare hadithen om kvinnan i paradiset, al-Hurayn, som gör dua mot kvinnan i dunya då hon sårar sin man, som hon också ska få i paradiset, alltså samma man som är gift med någon annan kvinna i dunya, som blir sårad av den här kvinnan. Och då gör kvinnan i paradiset dua mot henne och säger: "Skada inte honom, för han kommer snart att komma till oss." Och i en hadith så må Allah döda dig, skada inte honom, han kommer snart att komma till mig eller till oss. Och den hadithen är autentisk. Strida mot. Qatala kila kan också vara må Allah strida mot eller förbanna dig. Och Ibn Abi Dunya nämner en fin athar i hans bok om paradiset från en av salaf som heter Sulaiman ad-Darani. Han sa att det fanns en ung kille från Irak som gav sig ut på en resa till Mekka. Och den här ungdomen dyrkade Allah otroligt mycket. Så fort de stannade så bara gick han ner och bad och bad och bad. Oavbrutet. Och han fastade varenda dag. Och ni vet, man är resande, man behöver inte fasta. En sunna fasta. Och speciellt om du reser på en häst och åker till Mekka från Irak. Från Irak till Mekka. Det är ingen lätt grej att fasta. Men han fastade varenda dag. Fram och tillbaka. Flera veckor eller kanske flera månaders resa. Så de hade tålamod med honom. Att han inte åt med dem och han ständigt bad och så vidare. De hade tålamod med den här personen. Men när de skulle skiljas åt Så kunde han inte låta bli att fråga. Han sa, vad är det som driver dig? Vad har du fått det här ifrån? Liksom? Så då sa den här personen. Han sa, jag såg i drömmen. Ett slott. Som är gjort av stenar av guld och av silver. Och där fanns det som ädelstenar och rubiner och så vidare. Och där bland dem fanns det en kvinna från Hörlein. Med vackert hår. Och silverkläder. Och hon sa till mig. Judda ila Allah fi talabi. Sträva hårt i Allah för att nå mig. Faqad wallahi jaddattu ilayhi fi talabiha. Så det är på grund av henne som jag verkligen kämpar så här hårt. För hadha alladhi tarahu fi talabiha. Så det är det här som du har sett. Att jag söker den här belöningen i paradiset. Och då så säger Abu Sulaiman, den här mannen från Sirf som berättar den här berättelsen. Om man kämpar så här hårt för att få en kvinna i paradiset. Hur hårt ska man då inte kämpa för att få vad som är högre än det? Nästa kapitel handlar om hur Allah kommer att slakta döden mellan paradiset och helvetet. Det berättas i Bukhari och i Muslim från Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam han sa: döden kommer att hämtas och den kommer vara som en tjock tacka, alltså ett lamm, ett stort djur, kommer att hämtas och det kommer att läggas mellan paradiset och helvetet. Och man kommer att ropa ut: folket av paradiset, känner ni igen den här? Och de kommer med rädsla, som det nämns i vissa andra hadifer, och med försiktighet att säga ja. Vad är de rädda för? De är rädda för att de ska dö och inte få vara kvar i paradiset. De säger ja, vi känner igen dem. Det här är döden. Och då kommer man att ropa ut: folket av elden, vet ni vad det här är för någonting? Och då kommer de festebshirun med glädje att säga ja, det är döden. Varför är de glada för? De hoppas att de ska få dö. Och då kommer Allah att beordra med att man ska slakta det här djuret, att man ska slakta döden. Och sen när man har gjort det så kommer man att ropa ut: folket av paradiset, khuludun fala maut, evigt liv, ni kommer aldrig att dö. Och det kommer att öka dem i deras glädje. Folket av elden, khuludun fala maut, evighet, och ni kommer aldrig att dö. Och det kommer öka dem i deras sorg och tvivel. No. Så det här är också någonting som vissa kanske tycker låter konstigt. Hur kan döden vara i formen av en tacka, ett djur på domedagen? Vissa av Ahlul Bidda har förnekat det och säger nej, det är inte logiskt, utan den som ska slaktas är dödsängen. Men om det nu skulle vara dödsängen, skulle profeten Sassalim inte kunna säga det? Han som hade den bästa arabiskan av alla människor. Skulle han istället säga en tacka? Nej, det är fel. Utan självklart så är det så som profeten har sagt, sallallahu alaihi wasallam. Men det de säger är att saker som inte har form, eller vad säger man, materia, kan inte ta form liksom. Och det här är batil, det här är falskt. För att till exempel våra gärningar, vad kommer de att läggas på domedagen? I vågskålen. De kommer ha form. Det har också nämnts i en autentisk hadith att våra gärningar kommer till varje person i graven i formen av en människa. Om man gjorde goda gärningar så kommer gärningarna som en vacker man som doftar gott och ger en glada nyheter med paradiset. Om man har gjort dåliga gärningar och varit en kafir så kommer mannen i formen av en vidrig man med vidriga kläder som luktar äckligt. och skrämmer människan och ger honom nyheterna med att han ska till elden. Gärningarna kommer också på dagen, domedagen, som Ibn al-Qayyim nämner, att vara ljus för den troende. Ju mera goda gärningar, ju mera ljus kommer du att få. Ju mindre goda gärningar, ju mindre ljus kommer du att få på domedagen. Så gärningarna kan ta form. Och det här är någonting som är mycket lätt för Allah subhanahu wa ta'ala. Ett annat bevis är också hadithen där profeten alaihi wasallam nämner att surat al-Baqara och Ala Imran kommer att komma som en skugga för de troende på domedagen. De som brukade läsa dem eller kunde dem på domedagen. Och vad som menas här är inte Koranen i sig själv utan belöningen. Belöningen för att man kunde eller reciterade surat al-Baqara och Ala Imran kommer att komma som en skugga på domedagen. Då man verkligen är i behov av skugga. Då solen kommer nära. Så det är möjligt att Allah subhanahu wa ta'ala gör att gärningarna tar form. Eller saker som inte har någon form blir till form. Sen nämner han att det inte längre finns någon dyrka i paradiset. Det finns inga förpliktelser i paradiset. Det finns inga fem böner och fasta ramadan eller hajj. Förutom en enda sak. Och vad är det? Dhikr av Allah Azza wa Jal. En evig dhikr som det berättats i Sahih Muslim från Jabir radiyallahu anhu. När han nämner en hadith om paradiset, att de folket av paradiset kommer att äta där i och dricka där i. De kommer aldrig snyta sig eller behöva gå på toaletten. Deras mat kommer att komma ut när de rapar eller som svett och det kommer lukta som misk. Yulhimuna at-tasbih wal-hamd kama yulhimuna an-nafas. De kommer att lovprisa Allah subhanahu wa ta'ala och tacka honom och upphöja honom lika lätt eller lika naturligt som de andas. Och då säger Ibn al-Qayyim här att de gör tasbih, alltså alhamdulillah, subhanallah, lika lätt och naturligt som de andas, som vi andas här i dunya. Kommer de att säga det här, dessa ord i paradiset? Sen nämner han ett kapitel om att folket i paradiset kommer också att påminna varandra och tala om vad som hände i dunya. Vissa saker som hände i dunya. Kommer du ihåg, si och så och så vidare. Och sen säger han att om dessa människor nu sitter och talar om världsliga saker i paradiset, så är det mer rätt att folket av kunskap ska sitta och tala om kunskapen som de studerade i dunya. Vad vissa koranverser betydde. Vad vissa hadither betydde. Om de var autentiska eller inte. Det här är något som är ännu viktigare än att sitta och prata om världsliga saker som man gjorde. Eller hur? För han säger här ett mycket fint uttalande. فَإِنَّ الْمُذَاكَرَ فِي الدُّنْيَا فِي ذَلِكَ أَلَّذْ مِنَ الطَّعَامِ وَشَرَابِ وَالْجِمَاعِ فَتَذَاكَرَ ذَلِكَ فِي الْجَنَّةِ أَعْظَمَ اللَّذَّةِ وَهَذِهِ اللَّذَّةِ يَخْتَصُّ بِهِ بِهَا أَهْلُ الْعِلْمِ وَيَتَمَيَّزُونَ بِهَا عَلَى مَنْ عَدَاهُمْ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانِ. För att sitta och reflektera över kunskap i dunya är någonting som man njuter mer av än att äta, dricka och ha umgänge. Så att sitta och tala om det här i paradiset är någonting som man njuter ännu mer av. Men det här är endast för folket av kunskap. För det är de som särskiljer sig med den här egenskapen. Wallahu al-musta'an, säger han. Så här nämner han hur mycket folket av kunskap njuter av att studera sin kunskap i det här livet. Hur vissa av de lärda verkligen var fast vid deras böcker. Det här kan man se när man läser biografin av de lärda. Att de ständigt var fästa vid deras böcker. Om ni bara läser som till exempel Sheikh Albani rahimahullah. När han ibland gick upp för en stege för att kolla efter någonting i en bok. Och kunde stå där i flera timmar. Och bara fastnade vid böckerna. Man gick in och lämnade en bricka med mat i hans bibliotek. frukost eller någonting. Och när man kom tillbaka vid lunchtid för att hämta nästa bricka med lunch, så stod brickan med frukostmaten kvar, orörd. Och han satt med sina böcker. Han hade inte tid typ. För de älskade sina böcker. Och det finns en rolig grej från någon av Selefs, hans, en fru. Han var gift med en kvinna. Och hon sa, wallahi, typ, jag har mer problem med dina böcker än att du skulle ha tre andra fruar. Alltså typ, om du skulle ha tre andra fruar och inte studera, så skulle du vara med mig mer än vad det är nu. För han var ständigt med sina böcker. Så i alla fall, folk de lärda njuter av kunskapen de har fått. Och sen nämner Ibn al-Qayyim rahimahullah avslutningsvis, vilka är det som förtjänar paradiset? Och han nämner massor med verser som jag faktiskt inte kommer att översätta. Det kommer ta otroligt lång tid. Men det är generellt alla verser i Koranen där alla nämner att de troende ska få paradiset. De första verserna av till exempel Surat al-Mu'minun, alla nämner de här 10 egenskaperna. De sista verserna från Surat Ali Imran. Och verserna om de som utvandrar och gör jihad fi sabilillah, de som tror och de som gör rättfärdiga gärningar och så vidare. Massor av verser nämner Ibn al-Qayyim. Och sen så säger han att alla de här verserna i Koranen kretsar kring 3 stycken grundprinciper. Iman, wa taqwa, wa amalun khalisun lillah ala muwafaqati sunnah. Tro, Guds fruktan, och att de gärningarna som man gör är uppriktiga för Allahs skull och i enlighet med profeten sunna sallallahu alaihi wasallam. De som uppfyller de här 3 grunderna, det är de som är ahlul bushra. Det är de som har lovats paradiset. Vilka principer? Taqwa, iman, taqwa, iman, wa amalun khalis lillah, uppriktighet till Allah i sina gärningar, och att gärningarna är i enlighet med profeten sunna sallallahu alaihi wasallam. Det är bara de som förtjänar paradiset av alla människor. Och det är kring dessa principer som alla bushra, alla basharat som finns i Koranen, alla de här glada nyheterna där Allah lovar de troende paradiset, kretsar kring. Så de går tillbaka till 2 saker. Uppriktighet i dyrkan till Allah och att man är god mot människor. Att man är, behandlar människor väl. Uppriktighet i dyrkan till Allah och att man behandlar människor väl. Och motsatsen till de här 2 är att man inte är uppriktig. Man gör bara saker för att visa upp sig. Och att man behandlar folk dåligt. Och alla dessa saker går tillbaka till en sak. Och det är att man försöker göra Allah nöjd. Man försöker göra Allah nöjd. Och det finns inget sätt att göra Allah nöjd förutom genom att sträva i att efterlikna profeten Muhammad alaihissalam, både i sitt inre och i sitt yttre. Det är den enda vägen till att göra Allah nöjd. Och sen finns det gärningar som kommer ut från dessa som grenar. Och de är cirka 70 stycken, alltså mer än 70 stycken. Den bästa av dem är la ilaha illallah, och den lägsta av dem är att ta bort någonting dåligt från vägen, någonting skadligt från vägen. Och mellan dessa finns det massor med goda gärningar som alla går tillbaka till att tro på det som profeten sallallahu alaihi wasallam har kommit med, att lyda honom i allting han har beordrat, vare sig det är obligatoriskt eller rekommenderat. Som att tro på Allahs namn och attribut och det Allah gör, utan att förvränga eller förneka hans namn och attribut. Och sen nämner han det som han började boken med. Att vem är det som förtjänar paradiset? Och vem är det som har al-bushra, de glada nyheterna med paradiset? Jo, det är ahl sunna wal jama'a, de som följer den korrekta och rätta islam. Al-ta'ifatul mansura wal firqatul najia, den räddade gruppen och den segerrika gruppen. Det är de som förtjänar paradiset. Och han avslutar här med att nämna lite vad Ahlus Sunna wal Jamaa tror på. Och det här är taget från en mycket känd bok. Och han säger det här är någonting som Ahlul Hadith är överens om. Folket av kunskap. Och det finns en lärd man som heter Harb al-Kirmani. Och han levde samtidigt som Imam Ahmed. Och den här mannen, Harb al-Kirmani, han brukade ställa frågor till Imam Ahmed och skriva ner dem i böcker. Och de här böckerna är kända. Och han säger, det här är trosuppfattningen av folket av kunskap. Folket som följer haditherna, folket av sunna, de som håller fast vid sunna. De som följer sunnan från profetens tid, sallallahu alaihi wasallam, fram till våran dag. Och jag har träffat otroligt många ulema från Hijaz, alltså Mekka och Medina, från Sham och andra områden. Och den som går emot deras madhab, deras trosuppfattning, eller kritiserar deras trosuppfattning, eller kritiserar den som förmedlar deras trosuppfattningar, han är mukhalif. Han går emot sanningen och han är mubtada, han är en innovatör. Kharij anil jama'a, och han avviker från el jama'a, de rätt vägledda muslimerna. Wa za'il an manhaj sunna wa sabil al haqq, och han avviker från sunnans väg och sanningens väg. Och denna troskola är från Ahmed och Ishaq ibn Ibrahim och Abdullah ibn Zubair al-Humaid och Sa'id ibn Mansur och andra från de lärda som vi har suttit med, som vi har lärt oss ifrån. Och de brukade säga, alltså han, den här mannen, levde på Imam Ahmeds tid och tog kunskap från otroligt många lärda. Och nu börjar han att nämna vad alla dessa lärda trodde på. De var alla överens i deras akida, deras trosuppfattning. Och vi ska bara nämna kortfattat, för det är väldigt långt det som han säger, några av de sakerna som de trodde på. Och kom ihåg att han sa, den som avviker från de här sakerna, han är en innovatör. För folk kan ibland undra, vad är skillnaden på Ahlus Sunna, när blir man från Ahlul Bidda och så vidare. Jo, om man inte tror på de här grunddogmerna, trosuppfattningarna som finns, då blir man en innovatör. Som till exempel, han börjar med att säga att iman är qawl, amal och niya. Iman finns i hjärtat, uttalas med tungan och måste också bekräftas med gärningar. Den som säger någonting annat, han är en innovatör, han är från murji'a. Den som säger att det räcker med att tro, att man bara säger jag är muslim, man behöver inte be och så vidare. Det här är batil, det här är falskt. Utan man måste agera som muslim. Och sen nämner han att iman stiger och sjunker. Man får stark iman ibland och man får svag iman ibland. Och folk är olika i deras iman. Vissa försöker säga nej, alla har samma iman. Och det är fel. Det finns de som har stark iman och de som har svag iman. Och det här känner varje människa till själv, eller hur? Du blir svag ibland när du jobbar eller i skolan. Och du blir stark när du umgås med religiösa människor och så vidare. Och så nämner han att man ska tro på ödet. Allting är föreskrivet från Allah subhanahu wa ta'ala. Alla visste allt och har bestämt allt och skrivit ner allt och låtit allting ske. Och det finns visheter i allting. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Alla frågas inte om det som han gör, men det är vi som ska frågas. Man ska inte ifrågasätta vad Allah har bestämt och vad Allah gör, utan det är vi som ska frågas på domedagen vad vi gör för någonting. Allah bestämmer och vi ska lyda. Och så nämner han också att Ahlus Sunna inte bekräftar en viss person att vara i elden på grund av en synd. På grund av en stor synd som han har gjort. Förutom om det finns en hadith som bekräftar det. Eller en vers från Koranen. Som Abu Lahab. Det står i Koranen att han ska vara i elden. Då kan vi säga att han är i elden. I hadither så nämns det att vissa personer är i elden. Då säger vi att de är i elden. Fir'aun är i elden och så vidare. Men om vi inte vet, då är det haram att gå och säga den här personen som är alkoholist i centrum, som är muslim till exempel, han ska till elden. eller han dog, han är i elden. Det här är haram, det är förbjudet. Det är ingenting som Ahle Sunna gör. Utan vi överlämnar det här till Allah subhanahu wa ta'ala. Allah är den som dömer. Allah är den som låter folk gå in i paradiset eller i elden. Och samma sak motsatsen. Vi vittnar inte heller om att en person är i paradiset på grund av en god gärning. Förutom om vi har en text från Koranen eller från Sunna att den här specifika personen är i paradiset. Som de 10 sahaba som har lovats paradiset. Al-Ashra al-Mubashirin, Hamza, Ja'far, Bilal också har nämnts att han är i paradiset och så vidare. Vi säger de här är i paradiset. Och generellt alla sahaba är i paradiset. För det har också nämnts i Koranen. Men det är förbjudet att säga att den här personen är i paradiset. Och det här är ett fel som många gör. Som ni kanske inte har tänkt på. Och det är att när de kallar folk för shahid. De säger att en person sköts idag i Palestina. Han är shahid. Han har förflyttat sig till Allahs rahma. Brukar man också säga. Och det som man säger det ofta på nyheter. Arabiska nyheter. Istushida, eljom, ashra. Idag blev 10 stycken martyrer. Och det får man inte säga. Varför? För om du säger att han är martyr, det är 100% att han är i paradiset. Och då faller det in i just den här. Vi vet inte hur han dog. Utan vi ser, inshallah, må Allah acceptera honom som martyr. Men man kan inte säga att han är martyr, det är förbjudet. Men om en person har dödats till exempel av en bomb i Palestina, så kan man säga, inshallah, må Allah acceptera honom som shahid. Men man får inte säga att han är shahid. Som man brukar säga, de säger shahid Sayyid Qutb. Det är fel. Och det är shahid. Vad vet ni om det? Hur vet ni hur han dog? Och så vidare. Så man får inte säga shahid. Och som vi nämnde i söndags, lektionen om mannen som strider i jihad och dör. Och hamnar i helvetet. Varför? För han var inte uppriktigt för Allahs skull. Men folk sa att han var modig. Alltså i folks ögon så var han martyr och han var modig och allting. Men det han gjorde var inte för Allahs skull. Så han hamnade i elden. Hur kan man kalla en sån här person för shahid? Eller hur? Han är inte shahid. Han är inte martyr. Så man ska vara försiktig med vad man säger när man talar om det fördolda. Vi säger inte att någon person är i paradiset eller i elden förutom med ett bevis. Och sen går han in på att tala om det här med att lyda ledare. Det är också något som Ahle Sunna wal Jamaa gör. De lyder de muslimska ledarna. Och de muslimska ledarna ska först och främst vara från Quraysh. Som det har nämnts i hadithen. Om det bara finns 2 människor kvar och en av dem är från Quraysh, så ska han vara ledare över den andra. Och man får inte göra uppror mot dem. Om man ska lyda dem och följa dem och strida med dem, även om de är syndare, så ska man be bakom dem och man ska strida med dem och så vidare. Synden faller tillbaka på honom. Och du följer honom i det goda som han gör. Och gör inte uppror mot de här muslimska ledarna. Även om han förtrycker människor och är orättvis och syndar. Så vi gör Jum'a med dessa ledare. Eid, Hajj och så vidare. För speciellt förr i tiden så var det de som gjorde det. Det var de som ledde folk i Hajj. Det var de som ledde folk i fredagsbönen. Och det var de som ledde folk i Jihad och i Eid och så vidare. Så även om han syndar och han skulle vara en person som dricker alkohol och så vidare. Om han säger nu ska vi gå på Jihad, så måste du följa efter honom. Och du kan inte säga nej, han är fasik, han är en syndare, jag ska inte lyda honom. Det är inte tillåtet i islam. Så vi får inte göra, och så säger han att man får inte heller göra uppror mot ledarna med svärdet. Utan man ska ha tålamod tills det att Allah gör en väg ut. Det finns förtryckande ledare som förtrycker folk. Hur ska man behandla det här? Jo, med tålamod. Och Allah kommer inshallah ta'ala att göra en väg ut för de troende. Och vi har nämnt förut beviset på det här. Att förtryckande ledare är bara en del av folket. De kommer från folket. Som Allah säger att på så vis sätter vi orättvisa människor att styra över orättvisa människor. På grund av våran orättvisa, på grund av våra synder, så får vi dåliga ledare. Om vi är bra blir ledaren bra. Och som vissa av Salaf sa, de dåliga ledarna är ett straff från Allah. Som Allah inte kommer ta bort förrän ni ändrar på er själva. Så det finns inga genvägar. Att du skjuter han och så vidare. Det är inte en genväg. Och det här kan ni själva se. I Egypten till exempel. Man ville döda. Vad heter han? Sadad. Vad hände? Det kom någon som var likadan. Eller kanske ännu värre. Så det finns inga genvägar. Folket måste ändra på sig. Man måste ha tålamod. Och man kan tycka att det är en lång väg, men det är en möjlig väg. Profeten sa som klarade av det i Mekka. Och andra av muslimerna har också klarat av det. Så om folket blir bra, om de här människorna som bara tänker på att spränga och döda och sånt skulle lägga sin kraft på att kalla folk till islam och till tawhid, att göra muslimerna till människor som älskar sin religion, då skulle det gå mycket bättre, det kan jag lova, än att du går och springer en bomb och dödar oskyldiga människor. Det kommer inte att föra dem närmare islam. Utan vi lyder de muslimska ledarna, säger han. Och den personen som gör uppror, han är en mubtadi, han är en innovatör, mukhalif, mufarriq lil jamaa, han har avvikit från det muslimska samfundet. Men om ledaren beordrar med synd, så ska man inte lyda honom. Och så säger han också, om det sker en fitna, att muslimer börjar strida mellan varandra, så är den sunnan som har funnits sedan länge tillbaka att hålla sig borta från den. Att inte beblanda sig, inte ge sig in i dessa konflikter som finns mellan muslimerna. Och om du själv sätts inför prövning att till exempel lämna din religion eller någonting, så offra ditt liv men inte din religion. Och hjälp inte någon i att sprida fitna, vare sig med din hand eller med din tunga, utan håll tillbaka dina händer och var tyst. Och Allah kommer att hjälpa dig. Och så säger han en annan punkt, att de också akta sig vad gäller folket, muslimerna, Ahlul Qibla. De förklarar inte någon att vara kafir på grund av en synd. Och de tar inte någon människa ut ur islam, förutom om de har ett bevis för detta, från sunnan till exempel. Som till exempel att en person som inte ber eller påstår att alkohol är tillåtet och så vidare. En sån här person kan man säga att han inte är muslim. Eller en person som gör en bidda, som tar honom ut ur islam. Som shia till exempel, som förnekar Koranen, säger att den är förändrad. Och säger att alla sahaba är i helvetet förutom 7 och så vidare. Det här är kufr, det tar människan ut ur islam. Eller bidda, att man ska gå och be till döda människor. Det tar människan ut ur islam. Och vi tror också på att Dajjal, att han ska komma. Och det här får man inte tveka på. Vi tror också på straffet i graven. Att människor kommer frågas, vem är din herre? Vem är din profet? Och vad är din religion? Paradiset och elden. Vi tror också på profetens bassäng, eller hans pool, där folk kommer att dricka vatten på domedagen. Vi tror också på bron över helvetet, att den är på riktigt. Vi tror på vågen som kommer att finnas på domedagen, där människornas gärningar kommer att vägas. Vi tror på hornet, där Israfil kommer att blåsa och alla människor kommer att dö. Och sen kommer de att återuppstå till sin herre då han blåser än en gång. Och vi tror också på att allting är nedskrivet i Lawh al-Mahfud, i himlen. Och att våra öden har skrivits ner i våra böcker från Lawh al-Mahfud. Och vi tror också på pennan. Att Allah beordrade pennan att skriva allting som kommer att ske fram till domedagen. Och vi tror på medlingen på domedagen. Att folk kommer att tas ut från elden efter att ha gått in i elden. Och att ett folk kommer att vara för evigt i elden. Och det är folket av kirk och de som förnekar Allah subhanahu wa ta'ala och vägrar att acceptera hans religion. Och vi tror på att Allah kommer att slakta döden på domedagen mellan paradiset och helvetet. Och vi tror på att paradiset och helvetet är skapta nu och de finns och väntar på dess folk. Och att folk skapades för dem. Vi är skapta för paradiset eller elden, må Allah skydda oss. Och att ingenting som finns i paradiset någonsin kommer att försvinna eller dö ut. Och om någon, så säger han, om någon från Ahlul Bidda säger han, men vadå, Allah säger att allting ska försvinna förutom Allahs ansikte. Det står i Koranen. Vad säger vi då? Jo, vad som menas är allting på dunja ska försvinna. Men det som finns i paradiset kommer inte att försvinna. Det är inte det som menas med versen. Utan paradiset finns kvar. Och kvinnorna i paradiset finns kvar. De kommer inte att dö ut och så vidare. Utan det är folket i dunja som kommer att dö. Och sen återuppstå på domedagen. Och vi tror också på att Allah är över hans arsch. Över de sju himlarna. Och vi tror också på att Allah Azza wa Jal har kunskap om allting. Allt som finns mellan himmel och jord. Allt som finns i vattnet. Allt som finns på jorden. Han vet hur många hårstrån människorna har. Hur många träd som finns. Hur många frön som finns i marken. Varje blad som faller. Varje ord som människorna har sagt. Hur många sandkorn och gruskorn som finns. Han vet hur mycket bergen väger. Och han vet allt vad människorna gör. Och allt de har lämnat efter sig. Alla spår av deras gärningar vet han också. Och han vet också allt de tänker och tilltalar sig själva med. Ingenting är dolt för honom. Och om någon försöker säga, hur kan du säga att Allah är över himlen? Och Allah är den som säger att vi är närmare till er än eran halspulsåder. Så ska du svara med att vad som menas med den här versen är Allahs kunskap. Allah är med sin kunskap närmare oss. Han är med sin kunskap, alltså överallt. Han känner till allting. Men hans essens och han själv är över de sju himlarna. Han ser allt, han hör allt och han vet allt. Ingenting är dolt för honom. Han minns allt och glömmer ingenting. Och så nämner han vissa egenskaper som att Allah skrattar. Han gläds, han tycker om, han hatar. Han är nöjd med, han är vred över vissa saker. Han är barmhärtig, han förlåter, han överser, han ger. Han håller tillbaka och han kommer ner i den sista delen av varje natt till den lägsta himlen. Laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir. Det finns ingenting som liknar honom. Han är den allhörande och den allseende. Han skapade Adam i sin avbild. Himlen och jorden kommer på dagen att rulla sig ihop i hans hand. Han kommer att trycka ner folket i elden med sin fot. Och kommer ta ut ett folk från elden med sin hand. Och folket i paradiset kommer att kolla på hans ansikte. Och så vidare. Han alltså nämner många av de här sakerna som vi har gått igenom. Att Koranen är Allahs tal. Och sen. Att Ahle Sunna också. Talar gott om Sahaba. Man nämner ingenting dåligt som har hänt. Eller skett mellan Sahaba. Den som förbannar profeten Sahaba. Sallallahu alaihi wasallam. Eller en av dem. Eller tanakkas, yatanakkas minhum. Förlöjliga dem. Av ta'ana alayhim. Eller kritisera dem. Eller nämner någon av deras brister. Han är en mubtadi. Rafidiyun. Khabith. Han är en innovatör. Rafidi. Han tillhör shia-sekten. Han är khabith. Han är vidrig. Och han är mukhalif. Han går emot sanningen. Allah kommer inte att acceptera någonting från den här personen. Utan snarare är det från sunna att älska dem. Att göra dua för dem. Det är någonting som vi kan närma oss Allah med. Att följa dem. Wal-iqtida bihim wasila. Att följa dem är en väg som leder till sanning. Och att följa deras uttalanden och tillvägagångssätt är en dygd. Och de är de bästa av folk efter Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Och från dem Abu Bakr radiyallahu anhu. Efter Abu Bakr Umar. Och efter Umar Uthman. Och efter Uthman Ali radiyallahu anhu. Ajma'in. Och sen de andra av sahaba. Att de är de bästa av människor. Och man får inte nämna någonting dåligt om dem. Och den som kritiserar dem. Eller nämner någonting dåligt om sahaba. ska tas inför den muslimska ledaren, alltså domstolen, och han ska straffa honom. Och han ska inte förlåta honom, utan han måste straffa honom och tvinga honom att ångra sig. Och om han ångrar sig, accepteras det från honom. Och om han inte ångrar sig, så ska han straffas tills det att han vänder sig tillbaka. Och han ska fängslas tills det att han ångrar sig. Tills det att han dör eller tar tillbaka det han har sagt. Alltså, vad säger man? Livstidsfängelse tills det att han tar tillbaka det han har sagt. Subhanallah. Och så nämner han också att man ska känna till arabernas dygd. För att profeten sa att han var arab. Och att man också ska arbeta. Man ska inte göra som vissa sufister säger att man ska, det är fel att arbeta, man ska bara dyrka Allah. Utan man ska också arbeta och försöka försörja sin familj. Det är ett korrekt sätt att leva på. Och religionen är Allahs bok, Azza wa Jal. Och de näreringar som har kommit från sunna, från sahaba och andra som vi känner igen med deras sanningsenlighet. Tills det att det har nått oss, alltså från profeten, sahaba, tills det att det har nått oss i denna tid. Så vi följer dessa sahaba och tabi'in och de efter dem, imamerna efter dem, de som höll fast vid sunna, de som var sanningsenliga, de som inte innoverade i religionen och de som inte heller anklagades för att ha ljugit eller ha gått emot sanningen. Så det här är Ahlu Sunnas wa Jama'as madhab. Det är de vi har mött, det är dessa människor och det var det som de var på. Vi har lärt oss från dem. No, vi tog från dem och de var folk av sunna, inte folk av bidda. Och det är också viktigt. När man tar kunskap så tar man den från vem? Ja? Från människor som tror just de här sakerna. Om en människa avviker i hans tro ska man inte ta kunskap från honom. Och vissa ulema säger det är haram, förbjudet att ta kunskap från ahlul bidda. Och ni känner till, vissa av salaf höll för öronen och gick därifrån. Så vi vill inte höra ert snack. Antingen går ni härifrån eller går vi härifrån. Inte ett ord, inte ens en ayah från Koranen vill vi höra. Ingenting. För de vet att Ahlul Bidda försöker att förvränga Allahs tal och haditherna och vilseleda människor. Och de var rädda för att få någonting i hjärtat som de sen inte kunde ändra på. Så man ska inte lyssna på vem som helst, som vissa gör. Surfa på internet och bara läsa vad som helst och lyssna på vad som helst. Det är fel. Ta bara från folk ni känner igen. Att de är från Ahlul Sunnah wal Jama'ah. Och lämna Ahlul Bidda. Och alhamdulillah, det goda finns det mycket av. Det är inte så att det är brist på kunskap. Att det inte finns kunskap. Att vi måste vända oss till Ahlul Bidda. För de är de enda som har talat om si och så. Det finns tusentals lektioner. Och ni kan lyssna på lektioner från och med nu tills ni dör. Och de kommer ändå inte ta slut. Av Ahlul Sunnah. Så alhamdulillah, sträva alltid efter att ha kunskap från folket av sanning. Och sen säger Ibn Qayyim att han talar om det här fina talet som Harb nämnde från Ahl Sunnah wal Jama'ah. Han säger att alla andra imamer säger samma sak. Alla Ahl Sunnah har samma trosuppfattning. Det spelar ingen roll vilken tid, vilken plats de har levt i. Och det är det som är så vackert med Ahl Sunnah wal Jama'ah. Om du läser en bok från idag, eller från 500 år sedan, eller 1000 år sedan, så står det samma sak i boken. De tror samma sak. Men Ahlul Bidda är splittrade. En och samma sekt är splittrade. En och samma sekt börjar att göra mindre grupper och strida mot varandra och så vidare. Men Ahlul Sunnah, de är förenade på en och samma sak. Och sen avslutar han boken med en vers från Koranen där Allah Azza wa Jalla säger: "Inna alladhina amanu wa amilu salihat yahdihim rabbuhum bi imanihim tajri min tahtihim al-anhar fi jannatin na'im." Genom deras tro leder Allah de som tror och lever rättskaffens, alltså gör goda gärningar. Ditt bäckar forsar vid deras fötter. Jannatin na'im, paradiset, paradiser med fröjder. Da'wahum fiha subhanakallahumma Deras bön där i ska vara subhanak Allahumma. Stor eller upphöjd är du Allah i din härlighet. Wa tahiyyatuhum fiha salam. Och deras hälsning till varandra där i ska vara salam. Wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Och deras sista, eller deras, de ska avsluta sin bön med alhamdulillahi rabbil alamin. Surat Yunus, vers 9-10. Och det sägs i tafsirat, de här orden. Da'wahum fiha, deras bön där i ska vara subhanak Allahumma. Varje gång de vill ha någonting så säger de subhanak Allahumma, så får de den saken de vill ha. Och när de har fått den, alhamdulillahi rabbil alamin, säger de. Och vi säger alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat. Vi tackar Allah med han som vi har fått läsa igenom den här boken och ta nytta av vad som har stått där i. Och vi ber Allah azza wa jalla att göra kunskapen ett bevis för oss och inte emot oss, och att han ska förlåta oss, våra familjer, och att han ska ta våra liv i det bästa av tillstånd den dagen då vi längtar efter att träffa honom och han längtar efter att träffa oss, och att han ska förlåta oss och göra den bästa av dagar den dagen vi möter honom azza wa jalla, och låt oss träda in i paradiset och få allt det goda som finns där i. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.